Vi läser ifrån andra Mosebokens andra kapitel, vers 1-10. En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter, och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i 3 månader. Sen kunde hon inte gömma honom längre, utan tog en korg av papyrusgräs och tätade den med bäck och kära, la barnet i den och satte ut den i vassen vid Nilstranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Då kom faraos dotter ner till floden för att bada, och hennes hovdamer gick fram och tillbaka ut med stranden. Hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade den såg hon att där låg en pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och sa, det är nog ett av de hebreiska barnen. Då sa pojkens syster till faraos dotter, ska jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig? Jag gör det, svarade faraos dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens mor, och faraos dotter sa till henne, ta med dig det här barnet och amma det åt mig. Jag ska betala för det. Flickan tog då pojken och ammade honom. När pojken blev större förde hon honom till faraos dotter, som adopterade honom och gav honom namnet Mose. Jag har ju dragit upp honom ur vattnet, sa hon. Förra veckan mötte vi 2 modiga barnmorskor som trotsade den mäktige farao och hans påbud att alla hebreiska pojkar som föddes skulle dränkas i Nilen. Den här veckan möter vi 3 andra modiga kvinnor som genom sitt sätt att agera får en betydelse som de själva inte kunde drömma om. 3 kvinnor som visar på ett mönster där det genuint mänskliga och det sant gudomliga samverkar. Där kvinnornas agerande i kombination med Guds ständiga närvaro och tanke blir en vacker helhet som vittnar om närvaro, tillit och befrielse. Där det kvinnorna tillsammans gör för ett enda barn får konsekvenser för hela skapelsen. Faraos totalitära maktanspråk och muskelkraft skulle komma att grusas för alltid. De 3 kvinnornas instinktiva mod och medkännande hade eviga förtecken. Och det här väcker frågan, vågar vi tro att Guds närvaro i våra liv låter oss ana en större frihet? Att Guds närvaro i vår mänsklighet, de situationer vi står i, de val vi ställs inför, de relationer vi har eller inte har. Att Guds närvaro i allt det som är våra liv är det som skapar utrymme för att vi ska kunna leva som de vi är tänkta att vara. Guds närvaro och vår mänsklighet, där Gud vill vår mänsklighet och där vår mänsklighet blir möjlig och synlig genom att Gud tillåts att vara närvarande i våra liv. I dagens text möter vi Mose för allra första gången. Den Mose som senare skulle leda sitt folk ut i frihet från de makter som hade gjort dem till slavar. Och redan från början anar vi att Moses liv, Moses uppdrag, är insatt i en berättelse som är oändligt mycket större än honom själv. Där Guds närvaro och 3 olika kvinnors handlande för historien framåt. 3 modiga vägröjare eller möjliggörare vars liv var i takt med Guds hjärtslag. Mamman, systern och faraos dotter. Låt oss börja med mamman. Med Moses mamma. Hon hade vid det här laget redan fött två barn. Minst, det är det vi vet. Aaron och Miriam. Men när Mose föds, då är förutsättningarna radikalt annorlunda. Faraos påbud innebar att eftersom Mose var en pojke så skulle han dö. Han skulle kastas i Nilen. För Moses mamma var alltså situationen akut. Hon var i desperat behov av hjälp. Någonting måste ske nu, annars dör mitt barn. Vi riktigt känner paniken. Samtidigt förmådde hon att förbli så pass vid sina sinnen att hon trots ett minimalt handlingsutrymme ändå agerade utifrån de förutsättningar som var. Som Noa gjort långt tidigare byggde Moses mamma en ark. Ja, det är faktiskt så. Det hebreiska ordet för korg som används i den här texten är faktiskt samma ord som används i berättelsen om Noas ark. Så vi kan alltså säga att Moses mamma byggde en ark. Och när pojken var 3 månader så gjorde hon så som farao hade befallt. Hon kastade själv sin son i Nilen. Men hon gjorde inte det på det sätt som farao hade tänkt. Hon gjorde allt som hon kunde för att rädda sitt barn. Samtidigt som det hon gjorde var helt utan garantier eller säkerhet. Vad tänkte hon egentligen? Vad trodde hon skulle hända? Trodde hon på allvar att Gud skulle rädda hennes son? Eller var det bara ett sista, desperat försök att göra någonting? Vi vet inte. Det vi vet är att Moses syster, Miriam, dröjde sig kvar där vid stranden för att se hur det skulle gå med hennes lillebror. Vad tänkte hon egentligen? Vad tänkte hon skulle hända? Vi vet inte. Det vi vet är att Miriam erbjöd faraos dotter att skaffa en hebreisk kvinna som kunde amma hennes bror. Helt uppenbart i hopp om att kunna återförena honom med deras mamma. Miriam var den som månade om sin lillebror. Som inte tog sin blick ifrån honom. Hon var också den som sörjde för hans och hela familjens bästa. Och utan att veta om det sörjde hon dessutom för hela skapelsens bästa. Visste hon vem det var hon erbjöd hjälp där på stranden? Och om hon gjorde det, trodde hon verkligen att faraos egen dotter skulle vara beredd att trotsa sin egen far? Vi vet inte. Det vi vet det är att faraos dotter kände medlidande. Hon anade direkt att det här, det var ett av de hebreiska barnen och de barnen. De skulle dö. Vad tänkte hon egentligen? Vad trodde hon skulle hända? Eller kanske snarare, hur trodde hon att hennes far skulle reagera om han fick veta vad hon snart skulle göra? För det hon gjorde, det var ju att acceptera Miriams erbjudande. Och inte bara det, hon erbjöd sig dessutom att betala för det. Moses mamma fick alltså betalt för att amma sitt eget barn. Och det här kan ju Fullt möjligt var det första exemplet på föräldrapenning. Kunde man inte tro. Faraos dotter, som var privilegierad, uppsatt och på den säkra sidan. Ändå så var det hon som såg barnet, hörde hans gråt, som böjde sig ner och räddade honom, som kände medlidande och sörjde för den lilla pojken. Och utan att själv vara medveten om det, agerade faraos dotter precis så som Gud agerar genom alla tider. Den Gud som ser, som hör, som böjer sig ner, som räddar och som sörjer för hela sin skapelse. Och i sin trotsiga medmänsklighet var faraos dotter helt i takt med Guds hjärtslag. Tre kvinnor, tre liv där medmänskligheten står i centrum. Tre hjärtan som tydligt slog i takt med Guds hjärta. Det kvinnorna gjorde för ett enda barn visade sig vara del av hela världens frälsning. Det var nog tur att de inte hade den större bilden framför sig när de agerade. För hur hade det varit? Veta att det jag gör just nu har avgörande betydelse för hela mänsklighetens historia. Det de såg, där de befann sig, det var: här är ett barn. Det barnet är mitt ansvar. Vare sig jag är mamma, syster eller kanske aldrig har träffat det här barnet tidigare. Och även om berättelsen om Mose är en unik berättelse, så kan mönstret vi anar genom de tre kvinnornas agerande överföras på våra liv, på livets alla områden. Och då är vi tillbaka till frågan jag ställde i början. Vågar du tro att Guds närvaro i ditt liv, din mänsklighet, de situationer som du står i, de val du ställs inför, de relationer du har eller inte har, att Guds närvaro i allt det som är ditt liv är det som låter dig ana en större frihet? Det som ytterst sett förmår att skapa det utrymme som gör att du kan leva som den du är tänkt att vara. Där du genom Guds nåd får vara vad du är. Guds närvaro och vår mänsklighet, där de konkreta situationer vi befinner oss i och Guds ständiga närvaro och tanke tillåts att samverka. Där en till synes liten handling, som att vaka över en bror, kan låta oss ana något betydligt större med eviga förtecken. En hälsning om ett annat rike. Amen.